på mot ett kranter. I Västra Götaland så är det faktiskt i landet på det här att ge ett acceptabelt skydd. Man är helt enkelt rädda för att gå ut när mörkret kommer. Kommunen har ett projekt där jag egenskapligt har fått upp samordnande och hoppat ner. Där man på alla plan inventerar vad gör vi åt att ge de här personerna ett bättre skydd. Och då har ju statsmakterna sedan något tid tillbaka försökt att råda bort på detta. Och så kom den här nya lagstiftningen först i första mot. Och helt enkelt, då vi pekar på detta, att det är en skyddslagstiftning. Och det är helt enkelt en grupp som har väldigt svårt. Nu har ju vissa grupper haft det här skyddet sedan 48. Och det som självklart är lätt att glömma, det är att det är inget mindre skydd, det är mindre långtgående skydd för minoriteten sexuell läggning. Och då utgör det en hotinsats. Men det är precis samma skydd. Och det speglar lite grann framställningen framåt att det är inte annorlunda detta. Det är möjligen lite mer komplicerat med de religiösa undergrupper som finns. Och då är det inne på detta att det finns religiösa utgående föreställningar som helt enkelt inte godtar homosexualiteten. Och så har lagstiftaren försökt att harmonisera. Harmoniera de här två föreställningarna och det också får inte problem. Jag menar att det här är inte ett bokstavstolk, utan man ska helt enkelt gå in och se på vad är anledningen och hur grupp är det och vad får det för följder. Det som går att debattera i en fri och öppna debatt, det menar jag, det är mindre fart. Det ska väl egentligen falla utanför. Så är det medfart, det finns forskning och sådant, så är det annorlunda. Men kommer de här svepande uttalanden som det väljer fram som helvetesklubb, eller Carl Göras uttalanden om det tidigare bögen som möter till böder, det är inte dina sanna synder. Och att de här personerna ska hängas upp på båda stadens torg som vanande exempel, det var ett riktigt taget, men anledningen i den här, det går inte att bemöta i den tid upp på den. Det var ju inte någon överraskning om att det skulle bli lite problem. Helsingforskommittén har skrivit den här boken som inte ger några svar precis. Men det ger lite grann vägledning om gränsen mellan hatpropaganda och yttrandefrihet. Men som sagt var det, svaren finns inte där, utan man har ju gjort så att man har överlämnat till domstolarna att avgöra var gränserna ska gå. Och så finns det en del motivuttalanden som vi kommer att beröra på omsorgshåll här och som kända också på rätten. Men jag vill säga det att verkligheten är mångfacetterad och det gäller att se bakom orden och se hur allvarligt det är detta. Det är klart att det här målet som vi nu har behandlat av det här likheten med OPGN-målet för det utgångspunktet vi har här då jämförelse. Jag vill inledningsvis säga att OPGN-målet är en speciell situation. Man kan säga att något är ju Liljeström inne i en predikan genom hemsidan. Men det är, om man gör en välvillig tolkning, men det Åke Gren gör, det är ju en ren predikan från predikstolen under 45 minuter. Så det är en speciell situation. Och Gren utgår ifrån bibelcitatet och så gör han egna utvecklingar kring detta. Jag upplever inte att vare sig Carl-Göran Otsvik eller Lindström utgår ifrån bibelcitatet. Det är möjligt att man kan pressa in det någonstans, men i huvudsak så menar jag att det är spånande och tyckande och utvecklande av egna tankar i syfte att mäktigt jag menar att ni kommer in på lite hatuppspråket. Och inte så lite när det gäller par Johan Botvik, utan det menar jag att han går över alla gränser. Och det gör också, menar jag, Liljeström. Han kunde uttrycka sig mycket mer modest. Men han går över gränserna i några fall. Vad vi har nu att utgå ifrån, det är ju, menar jag, Stenungsunds tingsrättsdom som är välskriven och kanske lite ostrukturerad. Och sen har vi gått igenom Högsta domstolen en mall som vi kan följa och se här hur ska det här ses på. Vilka hinder måste man gå igenom för att det ska bli en fällande dom. Så jag ska börja med att gå igenom lite grann det som vi har tittat på hemsidan och se på den lagtekniska utformningen och bedömningen. Och sen slutligen göra någon form av hypotetiskt antagande om hur Europadomstolen skulle se Sverige i så fall tänkta fällande av Liljeström Eriks brott mot Europadomstolen. Då börjar jag med den här hemsidan. Utseendet vi har sett den. Vi har sett gästboken, vi har sett alla uttalanden som är på de där 55 sidorna. Vi har sett sammanhanget i den i visar. Och vi har sett också vem Liljeström är. Och jag menar att budskapet är helt klart. Man vill väcka debatt kring homosexualiteten och helt enkelt stoppa den. Och det är väl lite så som Leif Liljeström svarade på från en fråga. Vem är mottagare av det här egentligen? Hur vänder sig hemsidan till? Vad vi gör alla, det är allmänhetens uppfattning som Liljeström vill påverka, men även de homosexuella. Och i detta måste folk säga om att det är vänster i gruppen homosexuella. Och det har jag framgått i svaret tidigare från Leif Liljeströms sida. Man vill helt enkelt sprida det här budskapet till alla i våra homosexualitet är inte godtagbart. Det är ett intresse. Och frälsningen för sig Liljeström är att man inte är homosexuell. Det här med hemsidorna, det är ju ett modernt sätt att kommunicera. Och jag menar att det som Liljeström gör, det inspirerar andra. Och det räcker naturligtvis också till debatt, men hade inte Liljeström skrivit de här ganska långtgående fraserna, hur långt det kan göra, hade gått in och skrivit sina inlägg. Så helt enkelt inspirerar varandra. Och det angriper gruppen som sådan. Det är inte beteende i sig, utan det är helt enkelt gruppen som går under. Är det där som du är inne på som kommer ifrån påverkan för nedre Norrland? Där är det ju nationellt motstånds fältupplaga. Där har Riksåklagaren konkretiserat vad det handlar om. Och då bara läser det här att vi fick välja likheter mot det som vi gått igenom här idag. Samhället har på några få årtionden sänkt från ett avståndstagande från homosexualitet och andra sexuella avarter till ett omfamnande av denna avvikande sexuella rörelse. Din antisvenska lärare vet mycket väl att homosexualitet har en moraliskt nedbrytande effekt på folkkroppen och kommer villigt att försöka framhäva det som normalt bra. Berättat HIV och AIDS tidigt framställde hos de homosexuella och deras promiskuösa levnät har varit ett av de främsta orsakerna till att denna moderna fest har hette. Berättat homosexlagen i sina organ gärna försöker avdramatisera sig till liv och fråga om denna sexuella avgång får bli legaliserad. Så jag menar att det har ju inte vidare bevis. konstatera att det som vi har gått igenom från bibeltempel.net gästboken, det stämmer ganska väl överens med det som förs fram på detta skrift, så kallar han för Kölans bibelsöndsgubbe. Och så menar jag då, om vi går över till att Lutheranstudien har gett oss en modell. Och jag menar att den modellen är helt klassificerbart i vårt fall. Då ska jag alltså gå in och titta, faller detta under 16 trädgårdsbalken? Är det missaktning mot grupp, i meddelandet mot vi, mot gruppen homosexuella? Med anspelning på deras sexuella läggning som går i lagtexten. Ja, vi måste ju titta på en del antal uttalanden. Och det var det som advokat Oxlin från 48, det var inom gränserna för en saklig och enighet i diskussionen. Måste helt enkelt överskrida den gränsen för att förstå. I sommar 48. Och sen så har man också angivit nu när den här nya ändringen kom, att homosexuella skulle skyddas, att inte annorlunda. Det är samma betingelser och samma värderingar som ska ligga till grund. Båda grupperna, alla grupper ska ha samma skydd. Men så kommer ju det här att det finns ju föreställningar, det finns religiösa urkunder som människan i gammal tid har författat som går ganska långt. Så att enbart citera och diskutera religiösa urkunder, det är långt straff. Det går däremot inte, lika lite som det idag är tillåtet att utifrån religiösa texter hota eller uttrycka missaktning för kristna eller muslimer, vara tillåtet att använda sådant material för att hota eller uttrycka missaktning mot sexuella som grupper. Så säger man någonstans också att det ska finnas ett utrymme för kritiska uttalanden. Avgörande blir ju mer än framstadsstilen objektiv bedömning. Och det man inne på att man måste rikta sig mot gruppen homosexuella. Och det menar jag att vi har en bild som det var man också inne på när det gäller grenor. Det är inte betingande utövande i sig, man fördömer utan i gruppen. Och så vidare. När det gäller då också önskemål och begrepp så sa man det, det här går under 16-8, det menar jag är ganska utsläpp av. Och hur är det då när det gäller Leif Liljeströms olika inlägg? Det uttrycker det missaktning. Ja, jag menar att när rätten nu sitter och tittar på de här olika momenten jag gått igenom, så uttrycker det missaktning i en nationell 16-8. Jag tror inte man kan komma till någon annan bedömning. Högsta domstolen har gjort en bedömning utifrån Grens utifrån att inte gå lika långt. Och då vore det konstigt om man skulle göra en annan bedömning när det gäller Liljeströms agerande. Vad har Göran skriver i mina uppehåll sådant att det går under 16-8 nationell lag? Sen har vi då nästa fråga som Högsta domstolen har tittat på. Är det så att man möjligen har gått för långt i den nationella lagstiftningen, det som strider mot våra grundlagar? Regeringsformen 1.1 eller 2.1 då, punkten 6 är ju religionsfriheten och det är yttrandefriheten i 2.1.1. Timman är sen och jag ska inte citera vad man säger i religionen för vi kan rätta själv läsa. Men helt enkelt för sina fäster säger man det här. Det är inget problem när det gäller religionsfriheten. Religionsfriheten går ut på att utöva sin rätt att förena biten och ta del. Men sådana här utföranden, det är uppenbart så att det kan man inte få något skydd av religionsfriheten. Nu går också när yttrandefriheten i vissa fall det inskränker lag och det är också okej. Alltså. Jag menar att det som Leif Liljeström i egna tilltalande och i det som bokförs på Göran index. Det strider inte mot religionsfriheten, yttrandefriheten och gränslag. Sen menar jag att både jag och Ekots modellen att vi måste då titta ett steg längre eftersom Europakonvention om mänskliga rättigheter är gränslag. Och det är egentligen här, menar jag, som Åke Gren i Kritkände. Man har tänkt sig, hur skulle Europadomstolen se på om svensk domstol skulle döma Åke Gren? Och när man går igenom detta så man finner där tiden under Europakonventionen om mänskliga rättigheter och därför så är det inte läge att döma Åke Gren. Och där så har vi Europakonventionen, artiklarna 9 och 10, religionsfriheten respektive yttrandefriheten. Sådana här skyddslagstiftningar som vi har fått nu i 16.8 och har haft när det gäller de utsatta grupperna, det strider inte i sig mot Europakonventionen. Det tycker jag man kan utläsa helt också. Så att det är inget fel på vår lagstiftning så sätt. Det är möjligt att ha text mot folkgrupp så som den utformar. Men man måste gå ett steg längre och se hur har Europadomstolen avgjort sina ärenden. Och det är inte alldeles rätt att tillägna sig de här avgörandena från Europadomstolen. Jag har kunnat se lite sammanfattningar, försökt att få in och få fram de här relevanta avgörandena skrivna på engelska, de som jag har fått på. Men helt enkelt, det finns vissa avgöranden som naturligtvis har värdigheten. De flesta avgörande är ju att det politiska sammanhang som har en väldigt långtgående yttrandefrihet. Det är där demokratin vilar. Där kommer säkert hovrätten att studera de där angivna fallen som blir vägledande. 76 händelser mot Förenade Kungariket. 10 juli 2020 avgörande mörker mot staten Irland. Jag menar att det som sägs i de avgörandena är alltså speciella situationer som inte alls går så långt som det vi har nu uppe till bedömning. Och då finns det i artikel 10.2 skrivet att utövandet av yttrandefriheten medför också ansvar och skyldigheter. Och kan begränsas genom lag om det är nödvändigt med hänsyn till den allmänna säkerheten, till förebyggande oordning eller brott eller annan goda namn, rykte och rättigheter. Så det kan man alltså inskränka yttrandefriheten. När det gäller att ha rasdiskriminerande uttalanden så går det helt klart att inte en gräns idag. Och då kommer man in på det här. I gammal tid hade vi skyddet för romer, judar, så det växte invandrare som grupp. Och så nu har vi sexuell läggning. Och det är inte annorlunda mycket. Så jag menar att i sig så är det inget problem att begränsa. Det är bara att avgöra hur vettigt framställs det? Är det sakliga argument som förs fram? Eller får man över till hatets språk? I det fall som riksåklagaren nu vill föra fram till Högsta domstolen så uppmärksammar då riksåklagaren den nya avdelningen på Högsta domstolen att man har inte tagit upp artikel 17 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Och artikel 17 förbud mot missbruk av rättigheter. Ingenting i konventionen får tolkas så att det medför en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva en verksamhet är det utför handling som syftar till att utgå någon av sitt fri- och rättigheter som anges i konventionen eller att inskränka dem i större utsträckning än något annat sätt. Det är på så sätt man kommer åt de här nynazistiska rörelserna i Europa som kränker förintelsen till exempel. Så det är bara att inskränka genom lag. Nu finns inte så många avgörande där man har angrepp mot kollektivt bestämda grupper. Utan just de här nynazistiska rörelserna man har kunnat komma åt. Men så finns det då europeiska konventioner. Rekommendationer för oss. Europakonventionens rättigheter. Rekommendationer. Just till Europakonventionen. Det är konventionens rekommendationer. Och det är nummer 7 då, som gäller rasism och intolerans. Och den har vi naturligtvis rätten att penetrera från alla synvinklar. Det är som bara något jag vill fatta ur. Det är alltså helt enkelt Europakonventionens attsatser. Mot denna bakgrund anges att Europarådets medlemsstater skall kriminalisera utehandlingar där de utförs uppsåtligen. Vad som ska kriminaliseras är offentligt tillskyndad uppmaning till våld, hat eller diskriminering, men även offentliga kränkningar, föreläsningar och skymningar mot en person eller en grupp av personer om det tar sin grund i gruppens ras, färg, språk, religion, nationalitet eller nationellt eller etniskt ursprung. Det ska ju som sagt vara inte göra någon åtskillnad mellan de här olika grupperna som är till svensk lagstiftning. Så kommer man till Europarådet som har en ministerkommitté och de har upp rekommendationer gällande hatspråk. Och med hate speech avses i rekommendationen alla former av uttryck som strider uppmanar till understödjer eller rättfärdigar rashat, främlingsfientlighet, antisemitism eller andra former av hat som grundas på intolerans, inkluderande intolerans uttryckt genom aggressiv nationalism, etnocentrism, definiering, fientlighet mot minoriteter, invandrare och människor med invandrarbakgrund. Ja, det kommer säkert att rätten att fundera över de där rekommendationerna. Speciellt detta som gäller hatspråk. Och där säger också Uppsalomstolen, uppsatt på sina 17 i det grentalande. När det gäller uttrycket som sprider förespråk och uppmanar eller färdiga hatet, grundat intoleransen, anser Europadomstolen att det kan vara nödvändigt att bestraffa eller hindra uttalanden från det slaget. Och så går man in på det här fallet, Gafferfall mot Turkiet från 1998. Och när jag studerar det uttalandet så menar jag att det är inte några hatiska uttalanden egentligen. Man bedömer ändå att komma in på detta med hatspråk, men det är modesta uttalanden. Vi får inte alls jämföra med dem vi har i vårt mål. Sen säger också de stunden att Åke Gren inte använder sig av hatspråk. Jag menar ju att Egren och framförallt har göra på mycket längre. Och man får ju så att säga gilla det på Strömskolan har sagt det, men det är också sagt om det är en förlust på situationen. Det är alltså en väldigt snäv situation och det är en åhörargrupp som också är begränsad och har valt att få för detta möte. Det är ju cancerfullt på samhället, så som Åke Gren säger. Det godtogs och där får jag säga så att säga ribban lycka. Jag menar att det är en ytterligare förlåt. Och tittar på ministerkommitténs rekommendationer om hatspråket, så ger det väldigt vida ramar. Det tror jag man kan ganska tydligt konstatera. När jag läser in alla de här olika sidotalarna som finns där, så skulle jag vilja säga så här, och det är lite grann min egna tolkning, men allt som kan föra till en fri debatt, allt som då det finns vetenskap bakom, eller beprövad erfarenhet eller statistik, sådana saker är inte farligt att föra fram. För att det går att motbevisa. I en seriös debatt så kan man helt enkelt vederlägga och den som får fram det förlöjliga. Så fungerar ju alla politiska debatter. Kan man komma fram med något riktigt bra emot, så den som har sänt budskapet förlöjligas. För att helt enkelt sådana här saker som medborgaren finns forskning bakom att beprövar erfarenhetssatser, det får man vara försiktig. Men alla som har läst stefande uttalanden, då är man väldigt nära fagspråk. Och då får man verkligen visa sig själv i tungan när man funderar på att föra fram sådär. För som sagt var, allt som sänds har en mottagare. Och det är alldeles klart att ett maktmiljö är väldigt intresserad av vad gränserna går. Och där tjänstgör sådana här hemsidor som tidningshänder som inspirationskälla. Om man tittar på det som sägs under B och D, jag har varit inne på detta när jag var det riktigt så. Det menar jag att det är sådana här uttalanden som inte kan bemötas igen, utan det är ett raljerande, och det är att jämföra med hate speech. Och än mer när det gäller Karl-Göran, jag har inte brukat lyssna på uttalanden i sig, utan alla inlägg som Karl-Göran har skrivit, det är samma ting. Det måste vara mycket hårdare tag som homosexuella. Häng utanför stadens borg. Dödsstraff. Det menar jag är en inspirationskälla, och det är inte bara en misstackning, utan det är ett hot. Och det menar jag, det är definitivt något som Europa eller ministerkommittén vill komma åt. Och då är man tillbaka till Högsta domstolen som har frikänt Åke Green i den där tänkta avgörande hur skulle Europadomstolen titta. Det är en speciell situation som sagt var inte liten. Det är också en person som påstår som utgår ifrån filen tillbaka och sen utifrån detta lägger ut texten. Och det är ändå inlägg som är inte så långt på nu. När det gäller Billström så har vi sagt nästan hur jag ser på hans uttalande. Jag menar att det är inriktat mot gruppen som sådan. Och som sagt, vad har att göra ett inlägg och vara en inspirationskälla. Det är som en sån här kommunicerande kär. När inte det går att bemöta i en debatt, varför gör man då sådana här uttalanden? Det var dödsstraff om homosexuella. Och sen är det inte svaret på det. Ja, det är det. Det var ganska klart om man vill insätta gruppen. Om man vill hota gruppen. Och det är inte onödigt att sådana här uttalanden kommer. För det är alldeles klart att den grupp som talar om homo och bi, han tar ju med skit. De kommer kanske den svåraste situationen. En pockande på någon form av utövning och så har ingen som helst skydd. Och där menar jag alltså de här uttalandena strör sand i såren. Nu har hovrätten redan tillgång till det här som ska underställas första domstolen. Jag vill att vi ska ha bort den också, men det får vi känna taket. Det finns ett argumenterande som jag i alla delar ställer upp på. Men den situationen är ju, den har ingen religiös underton. Det är väl egentligen den stora skillnaden. Men artiklarna som vi talar om, de är väl samma. Man kan inte nog poängtera att det får inte finnas sådana här uttalanden som strider mot lag, som kan skapa inspiration till din maktmiljö. Slutligen så i mitt författande utav gärningsbeskrivningen till tingsrätten så såg jag det som Karl-Göran inlägg som brott mot lag med ekonomiska ansvarsfrågor. Men under rättegången så är man i en sån där lite pressad situation. Jag såg inte att det fanns egentligen ett annat syfte till att de här uttalandena var kvar på internet, på e-boken. Jag tänkte inte de vanorna. Men jag kan förstå lagmannen som tycker och har tagit upp det sin dom här. Det som Karl-Göran säger, som Liljeström låter vara kvar på hemsidan för att skapa underlag för ytterligare debatt, för ytterligare insatsning, är det egentligen brott mot lagen om ekonomiska ansvarsfrågor? Har inte detta ett vidare syfte? Så att det är bara att jag instämmer, och det gör jag, i vad lagmannen har poängterat. Detta bör vara medier till hets mot folkgrupp. Också helt klart. Det här ska väcka mer debatter. Det här kommer att dra många inlägg. För det är så verklighetsfrämmande. Det är så. Ja, Jonas Ekland, när vi hörde honom, han var väldigt upprörd över de första inläggen som var. Och sen så när det gäller de här senare inläggen så saknar han en liten ton. Och det är det man gör. Vad menar man att göra? Det kan ju uppfattas så väldigt långtgående. Och helt enkelt där man gått över alla gränser. Man är klart inne på avskurs. Skulle hovrätten anse att det är trots allt inte att medverka i Karl-Göran brott, så det är klart att visst är detta uppenbart ett mot folkgrupper. Och det har ålegat Liljeström att ta bort de här inläggen. I domen så har man citerat sidan 8 i den ursprungliga propositionen. Och det är klart att de här internetsidorna är speciella. Det är speciella forum som kan sprida sig bort. Låt oss säga att ID-tempet har kommit in på en gymnasium med alla 100 000 ungdomar som är där. Gå till en ID-tempet så får ni titta på konstiga uttalanden. Låt oss säga det i tänkta fallet. Men det blir en väldig rush till den här hemsidan. Ungdomar har då inte referensramar som ut i samhället. Internet kan få då väldigt skadliga verkningar. Och som sagt, vi har inga internetpolitiken. Så att eten är fri, det kan ställa till väldigt, väldigt problem. Det är ju så att man kan nå den här sidan på olika sätt. Vet man adressen så slår man in den. Eller också kan man använda de här sökkontorerna. Så sidan är ju öppen för en var som vill eller hamnar där man söker. Ja, vi börjar närma oss en avrundning. skyddslagstiftning. Det är ingen lek som den här har tillkommit. När man träffar på personer som har de här problemen, så förstår man att vi måste göra mera. Göteborgs kommun jobbar, det kommer inte göra någonting här i slutet på mars. Och det är alltså så långtgående tillfällande här att vid en prövning så skulle lagstiftningen hålla även i mer i Europa i Europa-domstolen. Sverige som land skulle inte lyckas. Det är inget brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Utan Sverige har konventionsåtaganden som vi kanske inte har gett upp till ännu. Ja, det var ansvarsfrågan det. När det är påförsfrågan så är det tänkt också att det här kan man inte gå in i stärkser och se vad ska detta ge. Utan det får vara en avvägning som är grannlaga. Med hänsyn till det som skedde 2002 och till den domen och med hänsyn till det som jag har gått igenom här så ansåg tingsrätten tänkt på månader och omständigheten. Hämtade då att domen ska fastställas i den delen. När det gäller datorn så är det alldeles klart att med hänsyn till att Lindström har sagt som man har så finns det då en risk att man skulle begå nya brott med hjälp av datorn. Och därför har tingsrätten alltid det rimligt att förverka den. Jag ska erkänna det att jag kommer inte ihåg turerna kring detta med innehållmöten. Jag har väl i och för sig ingenting emot om det är på särskilda del och hon, men det är problem att göra det och med hänsyn här till så som inte har tillsett en beslut för målet uppe.
Tack så mycket. Ja, det är inte alla dagar som försvaret har anledning att titta på grundlagen och jag antar inte heller rätten. Här har vi en fråga om gränsdragningen mellan postbalkens 18.8 och regeringsformens 1.2.2.1, 2.12 och den svenska lagen om tillämpning av Europakonventionen. Det gör det här målet intressant ur juristsynpunkt. Jag konstaterar att på åklagarens begäran så vilande förklaras det här målet med hänvisning till Åke Gren-fallet. Det bifölls. Åke Gren ogillades. Det talar han i HD. Jag menar att så ska ske även med Liljeström. Jag var sakframställningsvis inne i något på bevisbördan. Åklagaren har upprätthållit sig i icke ringa grad såväl i tingsrätten som här i hovrätten vid bevismakt. Och att bibeltemplet skulle utgöra en inspirationskälla. Härför. Det är blott ett påstående. Det finns ingenting som är ett stöd. Jag är övertygad om att de mord som åklagaren åberopar inte har någon koppling till den här typen av verksamhet som Lindström är åtalad. Det är inte heller frågan om hatspråk, hate speech, som gärna gör gällande och vill gärna få in det till de kategorierna för att motivera den här hållningen. Det är med intresse man kan konstatera att den lagstiftning vi har att tillämpa här idag, rätten har att tillämpa, här rör sig ifrån följdverkningar från andra världskriget. Såväl de mänskliga rättigheterna och behovet av yttrandefrihet och religionsfrihet var något som uppmärksammades efter andra världskriget. Människovärdet fick också en renässans. Därför infördes också den här skyddslagstiftningen som åklagaren här har åberopat med rätt. Alla människor i ett demokratiskt samhälle har rätt till individuellt skydd. Och även som grupp. Att notera att hets mot folkgrupp inte är ett målsägande brott utan ett generellt allmänt brott. Har då de här uttalanden som finns på Bibeltempels hemsida har funnits, utgör det en missaktning i den meningen att människor har värderats lågt? Är avsikten att göra en grupp sårbar för angrepp? Utgör ett hot? Eller en lämna ett hotfullt sammanhang, uppmanar en till våld och övergrepp, och har då Liljeström dessutom. Det finns inget mått av hets här, utan rätten att bedöma missaktning. Och så som Liljeström också framhäver och som får stöd av hemsidan som ska ses i sin helhet, är det en reaktion mot beteende. Det är inte grannen som är homosexuell. Den är Liljeström tolerant. Det är beteendet och utlevandet av homosexualitet han vänder sig emot och som har fått konsekvenser, som därför har stöd i saklighet och vederhäftighet i en vederhäftig diskussion som vi ser av TV-program bland annat och även av radioprogram. Vill särskilt rikta uppmärksamhet på läkarens uttalande i det radioprogrammet om homosexuella beteende. Liljeströms syfte med hemsidan är i första hand att människor, individer, ska ta till sig det kristna budskapet, utgör ett missionerande. Och han utgår därifrån Bibeln och dess traditionella ställningstagande som finns inom kristendomen. Jag sa i min sakframställan att det fanns inte skäl att anse att det var någon ny uppfattning. Det var välkända ståndpunkter som framfördes där. Det skälet till den invändningen var just hänvisning till Handicide-målet, där domstolen antog att det var en faktor av betydelse att åsikterna i sig inte anses nya. Det var fråga om uppfattningar som var välkända och närmast förväntade. Resultatet tar jag från juridisk tidskrift 2005-2006 nummer 3 sidan 525. Thomas Bull som har skrivit en artikel på yttrandefrihetens yttersta gren. Det gäller språkbruket, kan man visst ha synpunkter på det. Dock kan man se att språkbruket på en sida och även i diskussionen på den här samtalet präglas av samma språkbruk som finns i urkunden på kristendomen och Bibeln. Och jag tror det var Göta hovrätt som i Åke Grenmålet skrev uttalade domskälen där innehåll kan nog knappast vara mer långtgående än det bibeltexten han hänför sig till, sidan 6. Och om läsaren slår upp de bibelord som jag citerade på sidan 31 i förundersökningen, som är Liljeströms inlägg som jag åberopade, så är språkbruket ungefär detsamma. Så om viktmaktorganisationer eller andra vill hämta inspiration, så skulle det finna det möjligtvis när man går direkt till urkund. Det förhållandet att någon är homosexuell innebär ju inte enligt Liljeström att någon har lägre värde. Det är alltså inte missaktigt i det avseendet. Det är människovärdet är detsamma, och det åberopar Liljeström i synnerhet. Således har Pol Pot lika mycket människovärde som Moder Teresa. Jonas Gardell, samma värde som Ulf Ekman, om jag ska anknyta till det svenska området för vad vi har hända. Ett svältande barn i Zimbabwe har samma värde som en rik yngling i Örgryte. Det innebär inte att deras beteende behöver vara accepterat ändå. Det är så att om någon uttrycker en dumhet, så bekämpas det bäst i en offentlig debatt, inte i en domstol. Yttrandefriheten är måhända lätt och behaglig så länge man tycker samma sak. Och då hör vi ofta försäkringar om att inget viktigare än det fria ordet får framföras. Det är en förutsättning för ett fritt samhälle. Men yttrandefriheten omfattar inte endast information och idéer som mottas positivt eller som är politiskt korrekta för tillfället. Eller kan anses ofarliga, utan också en som kränker, chockerar och stör staten eller någon del av befolkningen. Det är av vikt att den fria debatten kan föras på alla områden, om den håller sig inom saklighet och vederhäftighet. Det kan finnas skäl i det här sammanhanget att påtala att vi har en smittskyddslag som vid vidgående befogenheter för samhället att gripa in mot visst beteende. Vi hade en bastulag, förbud mot en bastuklubba här med anledning av hiv-präcklingen för inte allt för länge sedan. Den avskaffades av något skäl. Det är inte allt för länge sedan det dessutom hade kriminaliserat homosexualitet. Dödsstraffet avskaffades 1971. Jag talar givetvis inte för de här värderingarna, men det är viktigt att det får debatteras i ett fritt samhälle. Det är enda sättet som vi kan låta dem komma upp till ytan och bemöta. inte att undergräva dem, vilket skapar förutsättningar för subkultur. Åklagaren har försökt göra en åtskillnad på predikosituationen här i förhållande till Åke Grenmålet. Jag omnämnde sakframställningsvis att internet kunde vara det nya kyrkorummet. Det finns skäl att påtala att religionsgrundaren Jesus och dennes apostlar inte hade tillgång till någon kyrkolokal och än mindre till någon predikstol. Man spred religionen ändå. I förhållande till att Liljeström har en hemsida där han som enskild pingstvän sprider det här budskapet, gör inte saken annorlunda. Det finns skäl att påpeka att religionsfriheten gäller att såväl enskild som i grupp utöva sin religion. Vad innebär då religionsfrihet? Innebär det att ha en religion man själv vill, önskar, avstå från att ha en religion på sin kammare, att uttrycka mig enkelt? Eller finns det utrymme för att även evangelisera, att sprida budskapet vidare eller att missionera? Ja, svar på den frågan det har vi i det aktuella målet Kokkinakis mot Grek. Att övertyga personer att byta tro handlar om den gången. Man får alltså det statliga rätten att religionsfrihet även innefattar en rätt att påverka människor att byta tro. Självfallet inom vissa gränser. De gränserna har Lindström inte överstyrt. Karl-Göran Botviks vilja, den kan vi inte veta. Han har inte hörts trots begäran härom. Jag vet att åklagaren har försökt, men dock så inte varit fallet. Och jag menar med beaktande vad jag sagt tidigare att även om man givetvis har en önskan om att han skulle ha uttryckt sig mer modest, så har han ändå mot bakgrund av sammanhanget och det språkbruk som används där inte gått över gränsen med på sätt som fastställs också när det gäller ordet cancersvult som Åke Gren använder. Att sätta någon på påle är ett gammaltestamentligt uttryck. Och även om det är provocerande som Lindström säger själv, men jag dock att det inte avviker från kontext. Man kan också skönja av de utdrag vi har sett här från hemsidan att det sker en såväl religiös som även en politisk debatt. Och när det gäller när Liljeström tycker att det ska vara böter, så ser vi i det sammanhanget att det är en mer kanske politisk diskussion, men den sker då i yttrandefrihetens namn i förhållande till samhällsutvecklingen. När det gäller spridningen av detta så vill jag nog också påstå att den är, har varit begränsad, särskilt upp beaktande av vad som då var fallet för den massmediala uppmärksamheten av målet efter åtalet. Det är också så att förutom den dom som åklagaren har hänfört sig till från Nedre Norrland, där ju även där åtalet ogillades och som nu är överklagat, så vill jag mena att det trots allt det fallet och även det fall som faktiskt Göta hovrätt meddelade12 april. De har hovrätten ändå också. Så kan vi se att även där ogillades åtalet för hets mot folkgrupp. Det är hänvisning till vad som har framkommit under Åkergren-målet. Jag behöver inte redogöra för den. Det finns också en doktorförhandling. Han tar att rätten också var den. Hets mot folkgrupp. Den bekant. Mika Illman, hets mot folkgrupp, utgiven i Finland på svenska från 2005. Hon skriver att när hon kommenterar Åke Grevålet: min gissning är att utgången i målet hade kunnat vara annorlunda om uttalandet inneburit en uppmaning till våld mot homosexuella. Jag menar att det här målet liknar Åke Grevålet, och mot den bakgrunden som nu där är angivet och som nu är redogjort för, ska åtalet ogillas vad gäller Liljeström. Det är inte samma typ av syfte som ligger bakom vit makt agerande i olika sammanhang. Och med dyrkande och ogillande så överlämnar man.
Inget ytterligare om...
Förverkandet skulle jag kunna säga då att det får inte proportion till brottet. Och jag tror jag har gjort en jämförelse med om någon använder en mobiltelefon när han uttrycker ett hot, så verkar man inte det. Och jag menar att det är, jag har utvecklat det, jag kan hänvisa till det. Det är så att måste finnas en proportionalitet i detta, och detta är bara egentligen en straffrättslig sanktion att förverka det ekonomiska värdet av datorn i sig, men framförallt det innehåll den har, som vi har försökt med åklagaren också hjälp få ut, särskilt men som vi inte har fått. Och säkert mot bakgrund att det är ett overksamt medel att förhindra vidare brottslighet, och ska det under alla förhållanden ogillas. Som vi har hört här, så går det att gå in på stadsbiblioteket Stenungsund och hantera den här hemsidan om man så skulle önska. Tack.